deltagande i morgonbitti nord 1-5. Södra och sydöstra Östersjön, väst eller sydväst 7-12, i natt något avtagande. Mellersta och norra Östersjön, syd eller sydväst 6-11, i natt omkring väst. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, syd eller sydost 5-10, i kväll vridande väst eller nordväst. Norra Kvarken och Bottenviken omkring syd eller växlande 1-6 meter per sekund. Trevlig fredag!
Om en kvart ungefär om Asiens största försvarskonferens där även europeiska dignitärer är på plats, bland annat Emmanuel Macron som ska försöka sälja in EU som en mer stabil samarbetspartner än USA och Kina. Efter detta klockan 9:30 ring P1. Säg god morgon till Thomas Tengby.
Ja, men god morgon. Och god morgon alla ni som lyssnar. Och är det någon där som funderar på att vara med i ring P1 så kan jag ju bistå med ett telefonnummer, nämligen till vår sluss 020-22-1010 är numret. De sitter och väntar på samtal nu. Vad ska vi prata om i dagens Ring P1? Ring och säg det. Så hörs vi sen.
Svensk ekonomi backar oväntat enligt experter. EU återinför tullar mot Ukraina och efter en hackerattack sekretessbelagda ritningar över Stockholms centralstation tillgängliga på Darknet. Morgonekot med Julia Brynolfsson. Färska siffror visar att svensk ekonomi minskat oväntat under det första kvartalet i år.
Ja, Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, minskade med 0,2% under det första kvartalet jämfört med kvartalet innan. Det här visar nya siffror från Statistiska centralbyrån. Siffran är en revidering av den preliminära statistiken som kom för en månad sedan. Då var bruttonationalprodukten oförändrad jämfört med det fjärde kvartalet. Ekonomer hade i snitt väntat sig att BNP skulle växa, om än måttligt, med 0,1%. Men det blev alltså en minskning. Enligt Statistiska centralbyrån är det så kallade fasta bruttoinvesteringar som drar ner ekonomin. Främst är det investeringar i byggnader och anläggningar som minskar. Antalet sysselsatta i ekonomin minskade med 0,1% och hushållens konsumtion minskade med 0,2%. Bättre går det däremot för varu- och tjänsteexporten. Där ökade exporten med 1,8%.
Rapporterade Ekonomiekots Filip Ramqvist. Tullsamtalen mellan Kina och USA är lite fastkörda enligt USAs finansminister Scott Bessent. I en intervju med Fox News säger han att man kommer behöva hålla fler samtal inom de närmsta veckorna och att det kan behövas ett telefonsamtal mellan USAs president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping. Igår pausade också en domstol i USA det stopp för tullarna som infördes tidigare i veckan och Trumps tullar gäller alltså tills vidare. Och inom kort kommer EU återinföra tullar mot Ukraina i och med att det nuvarande avtalet löper ut i nästa vecka. Ett dråpslag mot det krigsdrabbade landet, säger den liberala EU-parlamentarikern Karin Karlsbro.
Att man går tillbaka till restriktioner, kvoter och tullar ger sammantaget den här chockeffekten.
Kort efter Rysslands fullskaliga attack 2022 enades EU och Ukraina om ett nytt avtal där man tog bort tullar mot Ukraina för att stödja landets ekonomi. Successivt har kritik mot denna frihandel vuxit fram, särskilt bland europeiska bönder som känt sig pressade av Ukrainas enorma jordbrukssektor. Nästa vecka, den 5 juni, löper avtalet ut. Man går då tillbaka mot det avtal som gällde före kriget bröt ut med särskilda övergångsregler fram till årsskiftet. Det innebär höjda tullar och nya kvoter för Ukrainas jordbruksprodukter. Enligt Ukrainas regering kan detta minska deras intäkter med 3,5 miljarder euro per år. Liberalen Karin Karlsbro, som ansvarar för frågan om ekonomiskt stöd till Ukraina i Europaparlamentet, är mycket kritisk. Hon riktar särskild kritik mot den europeiska jordbrukslobbyn där svenska LRF ingår via paraplyorganisationen Copa Cocheca. De har motarbetat frihandeln och bedrivit en rent ukrainafientlig politik, tycker Karlsbro.
Under lång tid extremt aggressiv lobbyism från den europeiska jordbrukslobbyn.
Men EUs bönder köper inte Karin Karlsbros beskrivning av verkligheten. Budskapet från dem är att EU riskerar att försvaga sin egen jordbrukssektor om man inte reglerar handeln med Ukraina. Och Kristina Furustam, som är internationell expert på svenska LRF, tycker att villkoren i det ursprungliga avtalet med Ukraina också är gynnsamt för Ukraina.
Så jag tror man lite gör en höna av en fjäder faktiskt. För det här frihandelsavtalet som man går tillbaka till, det är ett väldigt långtgående och kraftfullt frihandelsavtal.
Siv Holmgren, Stockholm.
Och Andreas Liljeheden i Bryssel.
Trafikverkets ritningar över centralstationen i Stockholm stals vid ett dataintrång i april och ligger nu tillgängliga på Darknet för vem som helst att ladda ner. Oskar Wilhelmsson är informationsansvarig på koncernen Spark Group som äger elföretaget Kraftkisarna som blev hackat.
Det är ett allvarligt dataintrång som har skett. Liksom. Så att vi tar ju detta på största allvar för att som jag nämnt här tidigare. Både titta på situationen som har uppstått och hur vi liksom kan hantera det utifrån från det som har skett från alla inblandade parter. Så fort den kommer till källan så hanterades ju liksom situationen utifrån de rutinerna vi har. Jag har tyvärr inte svarat exakt på när informationen nådde oss eller hur, på vilket sätt vi kunde se att det hade skett.
Det är hackergruppen Dragonforce som i april stal över 100 gigabyte data från Kraftkisarna. Mängder av dokument med information kopplat till deras uppdrag och deras kunder har nu lagts ut på Darknet, den del av internet som kräver en särskild webbläsare för att kommas åt och som ofta används för kriminell verksamhet. En av Kraftkisarnas kunder är Trafikverket och deras sekretessbelagda ritningar över Stockholms centralstation finns bland de läckta dokumenten. Ekot har tagit del av ritningarna. Där ser man centralstationens bangårdar med detaljer om ström som säkerställer att växlarna är isfria under vintern och information om var dagvattenbrunnar finns och kabelrännor och andra eldetaljer. Ritningarna utfärdades 2019 och sekretessklassades med motiveringen att informationen skulle kunna användas för att skada viktig infrastruktur om den kom i orätta händer. Men enligt Gustav Wallheden, säkerhetschef på område investering på Trafikverket, ser myndigheten annorlunda på sekretessen idag, även om man tycker att det är allvarligt att läckan skett.
Det är ju naturligtvis inte bra, men vi har gjort en menbedömning utifrån hur vi ser på ritningarna idag. Och med den nya säkerhetsskyddsanalysen vi har på Trafikverket så gör vi bedömningen att ritningarna, om de skulle lämnas ut, inte hade varit sekretessbelagda.
Gustav Wallheden på Trafikverket, reporter Isak Krona. I Charkiv i nordöstra Ukraina har minst 9 människor skadats i samband med ryska drönarattacker i natt. De flesta av dem i ett mindre samhälle utanför staden. Men även centrala Charkiv anfölls i vad som av stadens borgmästare beskrivs som en omfattande drönarattack. Och flyglarm utlystes också i flera andra ukrainska regioner. Intresset för att göra lantbruket i Sverige mer tåligt för kriser och krig är stort. Det märks när Jordbruksverket delar ut sitt nya stöd i år till bönder och yrkesfiskare. Och enligt myndigheten vill många säkra sin gård mot exempelvis elbortfall. Karin Nalbin är mjölkbonde i Mullsjö.
Vi ser ju att det är ett ändrat världsläge. Vi måste kunna hålla igång våra gårdar. Och det kan vi till viss mån redan som det är. Men ska vi bibehålla produktionen så krävs de här satsningarna.
Ja, intresset för att göra lantbruket mer tåligt för kriser och krig är stort. Jordbruksverket delar i sitt nya stöd ut 124 miljoner kronor i år för detta till bönder och yrkesfiskare. Men har fått in ansökningar på nära en halv miljard. Enligt myndigheten vill många säkra sin gård mot elbortfall genom att skaffa reservkraftverk eller batterier eller bygga större lager av till exempel konstgödsel och diesel. Men flera bönder som Ekot varit i kontakt med vill inte berätta vad just de sökt för eller skulle kunna tänka sig söka för eftersom lantbruket är hårt drabbat av stölder. Karin Albin.
Som det ser ut så brukar ju de här stöderna vara offentliga. Det blir väldigt lätt för dem som vill hämta diesel och se var de här stora dieseltankarna har beviljats någonstans. Så att det hade ju varit väldigt bra med en sekretess på de här.
Enligt Kristina Nigell på Jordbruksverket har inga stöd beviljats än och myndigheten utreder sekretessfrågan.
Det här kan vara saker som är stöldbegärliga, så det har vi med oss in i den analysen. Det kan ju vara att det blir vissa restriktioner på vad man kan få ut för information, absolut. Men vilken nivå det blir på det vet jag inte.
Kristina Nigell på Jordbruksverket, reporter Henrik Damberg. En pojke i 15-årsåldern har dött av de allvarliga skador han fick efter en olycka när en A-traktor körde av vägen utanför Götene igår kväll. Det uppger polisen nu på morgonen. En man i 20-årsåldern som körde fordonet har anhållits misstänkt för grovt vållande till annans död, grovt vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Svenska forskare har hittat en ny bedövningsmetod som minskar smärtan vid insättning av preventivmedlet hormonspiral. En del upplever insättningen som oerhört ond, som 22-åriga Elsa Wolters.
Alltså jag kom så tydligt ihåg när hon tog tag i den där livmodertappen. Alltså det kändes som att det gick en ilning genom hela kroppen. Och det får jag faktiskt rysningar på när jag tänker på, för jag blir så här, fy. Det gjorde bara fruktansvärt ont.
För de allra flesta är smärtan hanterbar, men vissa kan få extremt ont när en spiral sätts in. Och det finns idag ingen effektiv smärtlindring.
Så här ser den ut.
Helena Kopp-Kallner håller upp en plastslang. Hon är överläkare och forskare på Karolinska institutet. Och slangen, den har använts i en studie som testar en ny bedövningsmetod vid spiralinsättning. Med den sprutas lokalbedövning in i livmodern.
Väldigt, väldigt långsamt, bara med syfte då att bedöva livmodern och inre modermunnen när vätskan rinner ut.
150 unga kvinnor lottades. Hälften fick lokalbedövningen, hälften saltlösning. Resultatet? En större andel av tjejerna som fick bedövning tyckte att smärtan var tolerabel än de som fick placebo.
Vi tycker att vi är de första som har liksom verkligen tagit fram en metod som är just tolerabel. Det vill säga att kvinnorna tycker att den är helt okej att få. Och samtidigt så faktiskt minskar vi smärtan.
En annan mer omfattande studie av samma bedövningsmetod granskas just nu för publicering. Men Helena Kopp-Kallner kan säga att även den visar fina resultat. Elsa Wolters säger att det hade känts tryggt om det funnits bättre smärtlindring.
Hade jag vetat att det fanns en sån där bedömning, jag hade 100% tagit det. Absolut, jag hade inte tvekat.
Reporter Sara Nuder. Nu en sportuppdatering med Moa Berander.
BK Häcken är cupmästare i fotboll på herrsidan. Det avgjordes igår. De besegrade Malmö FF i finalen efter straffar. Problemen fortsätter alltså för MFF efter en tuff vår. Vi hör kapten Anders Christiansen.
Jag vet inte vad som går i huvudet just nu. Det är svårt att sätta så mycket känslor på det och vara realistisk. Det är svårt att säga så mycket just nu.
Ännu en match där ni är mycket på offensiv planhalva och så blir det inga mål. Vad tänker du om det?
Ja, det är det helt rätt i. Plus att vi också har många chanser idag. Och det är ju det vi tror på över lång tid och som också har givit oss succé de sista två säsongerna. Det är ju att vi kommer fram till chanserna. Skillnaderna har varit, om man jämför med de sista två säsongerna, att vi har varit skarpa i de situationerna och vi har gjort mål. Och det gör vi inte nu. Och, gör vi inte mål, då är det också svårt att vinna fotbollsmatcher.
Reporter här Andreas Mats. Och så landslagsfotboll.
I kväll kan de svenska fotbollsdamerna säkra gruppseger i Nations League. Och det redan i näst sista omgången. Tuff bortamatch mot Italien förvisso. Och så krävs det, förutom tre svenska poäng, även poängtapp för Danmark mot Wales. Men gruppsegern och en plats i semifinalerna ska hem, även om det kanske får vänta några dagar. Vi hör Stina Blackstenius.
Självklart så är det det vi siktar på. Och vi vill ju vara med och vinna grupperna och kunna ta oss vidare från det här Nations League. Så ingenting annat än det i sikte.
Magdalena Eriksson fyller i.
Men jag tror att vi har goda chanser mot Italien samtidigt som vi har otroligt stor respekt för Italien som landslag. Det är alltid tuffa matcher när vi möter dem, varierande resultat. Men vi kommer ge allt, vi kommer gå ut och göra allt för 3 poäng.
Reporter här är Kristoffer Karlsson. Den landskampen hör ni i kvällens Sportextra från 6:20.
Radiosportens Moa Berander. Från Frankrike rapporteras att all rökning på platser där barn kan vara förbjuds från 1 juli. Det handlar om exempelvis parker och utanför skolor enligt regeringen. Landets södra och mellersta delar får molnigt väder och tidvis regn eller skurar som passerar österut. I norra Norrland ökar molnigheten söderifrån. Allmänt mellan 13 och 18 grader där solen skiner närmare 20 grader. Det var Ekot.
Med Julia Brynolfsson den här morgonen. Vi säger några ord om Ring P1 fredag. Thomas Tengby, hallå.
Ja, hallå, hallå.
Det blir debatt idag också.
Det är vad vi utgår ifrån. Mm. Hörde du det här bevingade ordet som passerade i sporten där?
Nej.
Utan mål så vinner man inga fotbollsmatcher.
Nej, det är helt sant.
Vår sluss väntar nu på era samtal. Vad vill ni prata om? 020 22 10 10 är numret. Och jag funderar på om det är någonting som ni har hört eller om det är någonting som ni inte har hört som blir ämnet.
Mm, jag funderade på en grej, Thomas, det här med rökningen i Frankrike. Att man förbjuder det på alla platser där barn kan vara. Det där är väl någonting som skulle kunna bli diskussions...
Det är väl ett bra debattämne.
Ja. Eller vad som helst annars.
Ja, exakt. Du har fattat grejen. Ja.
Det är lyssnarna som väljer vad man vill ringa in om. Men ring då. 020-22-10-10 så är Thomas Tengby tillbaka här om en kvart ungefär. Idag inleds den årliga säkerhetskonferensen Shangri-La-dialogen i Singapore. Det är den största i sitt slag i Asien och inledningstalare är Frankrikes president Emmanuel Macron. Det här är en sista etapp på den resa han har gjort i Sydostasien som beskrivits som en charmoffensiv. Axel Kronholm, vår Sydostasien-korrespondent, berättar om det här mötet.
Här samlas världsledare och försvarsmakter. Det motsvarar lite säkerhetskonferensen i München som vi har i Europa, men med tonvikt på Asien här då. Så det är inget formellt beslutsfattande, även om det brukar vara ganska intressanta samtal bakom kulisserna. Men rent publikt så är det tal, det är paneldiskussioner där länder kan lägga fram sin syn på de stora globala säkerhetsfrågorna.
Vilka är där då?
President Macron, som du nämnde, också USAs försvarsminister Pete Hegseth, EUs utrikeschef Kaja Kallas. Från Sverige har vi försvarsminister Paul Jonsson, som jag tror han är här för 3:e året i rad. Och så massa generaler och militärer i såna här högtidsuniformer med prydnadstofsar i guld och silver. Agaletter har jag lärt mig att det heter, som hänger från axlarna. Så de står här och minglar runt i lobbyn utanför konferenslokalen.
Jag förstår. Du, vad är det för frågor som kommer dominera i år där då?
Men mycket handlar ju om Trump och vad USAs utrikespolitik innebär för säkerhet både i Europa och i Asien. Hegseth ska ju tala imorgon bitti och då kommer han att presentera USAs ambitioner för regionen. Det här är ju en region som USA säger att man vill prioritera. Men det talas också mycket om maritim säkerhet, om cyber och rymdförsvar. Den röda tråden är ju stormaktsspänningarna och den, ska man säga, utveckling mot större instabilitet i Asien som vi har sett under en tid nu. I en försämrad relation och tillit mellan Kina och USA där båda rustar upp och flyttar fram sina positioner. Och här i närområdet har vi ju minst 3 krutdurkar som påverkas. Det är Sydkinesiska havet, Taiwansundet och Koreahalvön.
Mm, och mycket oro på många platser runt om alltså. Det är krig på flera håll i världen, handelskonflikter. Alltså, vad skulle du säga om hur man i Asien ser på liksom omvärldsläget? Vad är det för saker som oroar där om vi i Europa kanske mest talar om kriget i Ukraina? Vad ser man som mest allvarligt i Asien?
Ja, men för om vi tar Sydostasien så är ju oron mycket kring hur man ska navigera det här allt mer instabila landskapet. Man vill ju i första hand förstås inte dras in i en konflikt, men man vill heller inte tvingas välja sida eller få sina vägval styrda av vare sig Kina eller USA. Och oron förvärras av oberäkneligheten i Trump. Det är ju många länder här som hotas med väldigt höga tullar och gamla allianser ifrågasätts. Det påminner ju på det viset lite om samtalen som har förts i Europa om i vilken mån kan man räkna med USA.
Macron ska som sagt tala, Frankrikes president. Du har följt hans resa i Asien under de här senaste dagarna. Vad räknar man med att han ska leverera för budskap där idag?
Macron har ju ganska länge betonat Frankrikes intressen här i regionen. Det är ju en indopacifisk makt med sina territorier som Frankrike har här. Och på dem har man militärbaser och ungefär 7000 soldater i Indiska oceanen och Stilla havet. Så Macron lär förmodligen ge sin syn på säkerhetsutmaningarna i regionen. Jag kan tänka mig att han också argumenterar för att inte bara Frankrike utan Europa har en större roll att spela här. Bara som exempel så är det ju en betydande del av handeln mellan Asien och EU som går via Sydkinesiska havet. Så en konflikt där eller i Taiwansundet hade drabbat Europa direkt. Så för EU är det viktigt att den här regionen är stabil.
Ja, vad tror du då? Kan han få något liksom, kan EU och Europa få mer inflytande i den här delen av världen i just försvarsfrågor?
Ja, det tror jag. Jag tycker det låter som att de vill det också från flera europeiska länder, också Sverige. Alltså att man betonar att säkerheten i Europa och i Asien hänger ihop. Kinas stöd för Ryssland och också Nordkoreas inblandning i Ukraina är ju exempel på det. Sen är frågan vad Europa vill göra här. I första hand handlar det väl framför allt om samarbeten inom försvarsindustri, om försvarspolitisk dialog som den man har här i Singapore. Men Sverige antog ju också i fjol en försvarspolitisk strategi för den här regionen som säger att när det gynnar regional säkerhet och svenska intressen så ska man överväga bidrag till militär närvaro här. Sverige deltar ju redan i EU:s marina insatser utanför Afrikas horn i Indiska oceanen för att bekämpa pirater. Så det är inte omöjligt med mer sånt. Och försvarsminister Pål Jonsson ska prata på söndag här i en panel om försvarssamarbeten i regionen. Sen kort bara om Frankrikes militära närvaro. Den är ju betydligt större och mer synlig, men den växer också. De hade ett kärnkraftsdrivet hangarfartyg som var på besök i Filippinernas huvudstad Manila tidigare i år. Och det är kronan i den franska flottan. Så att skicka hit den är ju en tydlig markering från Frankrike och en markering mot Kina som gör anspråk på filippinska vatten. Så jag tror vi kan räkna med ett större militärt fotavtryck från Europa i Asien framöver.
Axel Kronholm, vår Sydostasien-korrespondent. Om framtidsjobbet, lantbrukare nu. Tidigare år kom Världsekonomiskt forum med en rapport som visade att lantbrukare väntas bli ett av de snabbast växande jobben till 2030. P4 Kronobergs reporter Gosha Stechman var tidigare i morse på en mjölkgård i Kyletorp utanför Växjö tillsammans med en blivande bonde.
Jag sitter tillsammans med Anton Mattsson här uppe i hytten på traktorn där Anton brukar åka runt och slå gräs här på gården åt kossorna. Det här är ju ditt extra jobb, Anton, för egentligen går du fortfarande i skolan och pluggar lantbruk, men nästa vecka tar du studenten. Vad händer då?
Då ska jag fortsätta vara här, där vi är idag.
När börjar du jobba? Direkt efter eller?
Ungefär 4 dagar efter studenten.
Det var snabbt. Hörde du, hur känns det att man fått jobb direkt efter plugget då?
Riktigt skönt, skulle jag säga.
Vad får du göra här på gården då?
Allt som finns. Vi är inte en jättestor gård. Så här är ju liksom, jag får göra alla uppgifter. Både mjölka kor och köra maskiner och allt däremellan.
Vad tycker du är roligast?
Köra maskin tycker jag är jädrigt kul.
Alltså det vi gör nu, traktor?
Ja. Precis, att köra traktor. Men sen har du kört en hel dag så kan det bli rätt långtråkigt. Så då är det rätt kul att komma in till kossorna sen på kvällen.
Men kommer du själv från en bondefamilj eller?
Nej, jag är uppvuxen för min pappa kör lastbil. Så jag är uppvuxen i en lastbilshytt.
Men hur kom det sig att du ville plugga till lantbrukare då?
Jag började vara här på den här gården lite ett par år innan jag sökte till gymnasiet.
Ja, och sen?
Och sen kändes det som det var det jag ville jobba med.
Du ska jobba som dräng, men vad är drömmen då?
Just nu är min dröm att vara dräng.
Är det inte tufft då att satsa på att vara bonde? Långa dagar, man jobbar varje dag hela året och så är det ju också ganska ensamt. Vad är det som lockar?
Att det är ett sånt varierande jobb. Jag gillar det. Ingen dag är den andra lik.
Tänker man någonting på klimatförändringar? Nu när det har varit en riktigt torr vår, påverkar det dina framtidstankar?
Nej, det är inte så att jag ligger sömnlös om nätterna och grunnar på det. Men kommer torkan så kommer den, då får man väl ta det som det kommer, tänker jag.
Vad ska vi nu?
Nu ska vi in i laggården för jag ska fora djuren lite.
Ska vi hoppa av din traktor här och gå in i laggården? Snyggt, kom Anton! Hörru du, vad är det bästa med att jobba här på gården då?
Ja, att få vara med djuren och köra maskin och göra det man tycker är kul.
Och här inne har vi också rektorn på Ingelsta gymnasiet där Anton pluggar, Katrin Blad. Du, snart har ju era 18 lantbrukselever studenten. Hur ser arbetsmarknaden ut för dem?
Den ser jättebra ut, så Anton och hans klasskamrater har jobb allihopa.
Och lantbrukare spås ju alltså bli ett av de snabbast växande jobben de närmaste åren. Varför tror du att det är så?
Jag tror att det handlar om vår matförsörjning. När saker och ting är oroligt runt om i världen så tror jag att det har skapat en högre medvetenhet om hur vi ska producera vår mat. Sen tror jag också lite att landsbygd, lantbruksyrket kanske står för någon form av kontinuitet, stabilitet när det är oroligt runt omkring oss.
Hur märker du att intresset ökar då?
Det ser vi på att vi har många sökande till vår lantbruksutbildning. Inte bara vi då, utan andra naturbruksgymnasium i Sverige också. Och det är positivt.
Mm. Och du är ju själv från en bondefamilj. Du har ju mjölkat en och annan kossa innan du blev rektor. Hur har synen på lantbrukare förändrats de senaste åren?
Om man tittar tillbaka så tycker jag att det har blivit en annan bild av lantbruksyrket. Högre status. Och det tror jag beror på att det kräver ganska mycket kompetens och kunnighet inom ganska många områden för att kunna jobba i den här branschen och vara hållbar. Ekonomi, teknik, du måste kunna väldigt mycket om naturvetenskapliga ämnen. Så på så sätt tror jag att statusen har blivit högre på yrket.
Men samtidigt då är ju medelåldern hög bland lantbrukare i Sverige idag. Nästan 40% är över 65 år och lantbruksföretagen minskar enligt Jordbruksverket. Finns det någon risk då att vi står utan utbildade lantbrukare framöver då?
Ja, det tror jag. Och där har ju vi som utbildningsanordnare tillsammans med branschen då ett väldigt stort ansvar. Att vi samarbetar, att vi tror på det vi gör, att vi informerar om det vi gör och vi pratar gott om verksamheten också.
En svår marknad att slå sig in på för yngre, inte minst ekonomiskt. Hur förbereder ni eleverna?
Vi pratar om olika anställningsformer som finns. Att man kan ha säsongsjobb, man kan ha heltidsjobb, man kan vidareutbilda sig, man kan arrendera en gård och sen så småningom då kanske starta i liten skala.
Anton, känner du dig redo ändå för framtiden som lantbrukare när du hör här?
Ja, det skulle jag säga. Det är ett jäkligt kul yrke.
Blivande lantbrukaren Anton Mattsson intervjuad av P4 Kronobergs reporter Gosha Stechman. Ett helt annat ämne vi har pratat om i P1 morgon denna fredag. Skälet till att en del av er lyssnar på det här programmet hemifrån istället för på vägen till jobbet.
Klämdagarna är mycket bra. Och man kan ta ledigt.
Brukade du ta ledigt innan du blev pensionär?
Ibland och ibland inte. Jag hade inte liksom den valfriheten, men när jag kunde så gjorde jag det.
Vad jobbade du med då?
Jag jobbade i statlig tjänst.
Har du klämdag nu på fredag?
Ja.
Hur känns det?
Underbart.
Får du jobba in den dagen då?
Nej, jag är min egen så att jag bestämmer lite själv.
Ja, vi har klämdag.
Får du jobba in den då?
Nej, den blir som en ledig dag bara.
Ibland, det beror på om du passade eller inte. Antingen tog jag en sån semester eller också fick jag jobba in den. Men det beror på vilka det var, för ibland så fick vi en klämdag. Vi fick några per år.
Och har du klämdag på ditt jobb?
Nej, det har vi inte på mitt jobb. Men vi lediga röda dagar och det är alltid bra.
Skulle du vilja ha klämdag?
Jag känner inte riktigt behovet av det på mitt jobb. Ja, nej, jag klarar mig utan det.
Ja, det är ju så kallad klämdag idag. Några tankar där. Det var vår reporter Gustav Holmberg som varit ute på stan. Tidigare i morse pratade jag också med en expert på det här med arbetsrätt för att reda ut vad en klämdag egentligen är och vad som gäller jobbmässigt då, de här dagarna mellan röd dag och helg. Det samtalet finns, precis som alla andra samtal i vårt program, på sverigesradio.se/p1morgon. Ja, vi ska säga något om programmet som kommer efter 10-nyheterna förmiddag med Nicke Nordmark här i P1. Hallå Nicke.
Hallå, hallå.
Vad handlar programmet om idag?
Ja, det har kommit en statlig utredning nyligen som föreslår nytt betygssystem i skolan igen. Det blir i så fall tredje systemet på 30 år. Så vi tar avstamp i det förslaget och ska fördjupa oss i nationella kunskapsprov. Mm. Vilken roll dagens nationella prov har på betygen och vilka förändringar som är på gång. Och så om dåtidens studentexamensprov. Så det är verkligen ett program för alla skolintresserade.
Mm, jag hör ju det.
Föräldrar också.
Ja, precis. Och de här nationella proven, de har väl rätt stor påverkan på betygen, eller är det så fortfarande?
Ja, jag tänker att man får höra på programmet så ska vi reda ut vad som gäller idag och hur det kommer att bli.
Precis. Och vilka använder ni då för att reda ut de här frågorna?
Vi har med oss betygsforskaren Ali Klapp och Christian Lundahl som är professor i pedagogik, och då ska vi vrida och vända på vad som egentligen är ett rättvisande och likvärdigt nationellt prov.
Mm, och varför det har varit så svårt att få till det där systemet. Som du sa, tre betygssystem på ganska få år nu.
Exakt, och det här förslaget är ju då ute på remiss, och vi vet ju ännu inte riktigt hur det kommer att bli heller, men det är helt klart värt att fördjupa sig i det.
Verkligen, klockan 10.03 så gör ni detta i förmiddag då. Lyssna på det. Appen SR Play tycker jag att ni ska ladda ner om ni inte redan gjort det. Där finns alla de senaste nyheterna och alla våra program att lyssna på också såklart. P1 Morgon producerades av Felicia Hassan idag. Nyhetsproducent var Helena Sjöholm, tekniker Fabian Begnert och Tor Sigvardsson. Sändningskoordinator var Arvid Wiklander Mellgren, Thomas Eriksson och Ebba Wellergård, våra reportrar. Jag heter Elias Wahlberg och önskar er en trevlig helg. Missa inte P1 Morgon lördag imorgon bitti klockan 8.05. Hej då!
Hej då och hej Sverige, och välkomna till Ring P1. 30 minuters debatt och diskussion fram till 10-nyheterna. Klämdag eller inte klämdag, vi är här för er. Tillsammans med er ska jag säga, för utan de som ringer in så blir det inte mycket till program. Men hittills har det blivit program varenda gång vi har tänkt att det ska bli program. Numret till vår sluss är 020 22 10 10. 020 22 10 10 om du är sugen på att vara med i programmet. Vi börjar med ett samtal ifrån Köping och Karin Ulin, hej!
Ja men hejsan! Ja, jag vet inte. Alltså jag kommer att oroa mig väldigt mycket över ett stort, stort ämne. Mm-hmm. Som är då kärnkraften som eventuellt kommer att byggas ut i Sverige. Mm. Jag tycker det är så oroande. Och man hör ju liksom ständigt det här om att vi ska ha billig el. Och då ska vi ha kärnkraften, för den var billig när vi hade den tidigare. Och det är ju inte så eftersom den var subventionerad. Och tydligen ser det ut som att man pratar om att den blivande kärnkraften också ska subventioneras. Och då är det ju ändå vi som betalar. Men det är alltså i pengar. Mm. Men sen är det ju det här med vem kommer att betala den verkliga kostnaden för kärnkraften i Sverige och i hela världen. Det är inte vi. Det kommer inte att vara vi. Utan de som får betala mest i pengar, det är våra efterlevande. Inte våra barn och barnbarn kanske, för vi kanske är döda när det värsta händer. Men att kärnkraften är så sårbar. Och det vi vet om nu, det är ju hur det ser ut i världen. Att för det första att det händer olyckor i kärnkraftverk. Det vet vi ju redan att så är det. Det händer olyckor.
Fast det händer ju olyckor med allting. Så de som tycker att kärnkraften är bra brukar ju säga då att den är ju väldigt säker. Och tittar man på antalet olyckor och om man jämför olika energislag, så om det händer så är det allvarligt, men det händer inte så ofta.
Nej, men det händer. Det händer. Det räcker med att det har hänt. Eller hur? Det vet vi att det har hänt och fått fruktansvärda följder. Och det är oavsett vad de här olyckorna är orsakade av. Det är ett kärnkraftverk som har orsakat de största, svåraste följderna. Så är det ju.
Just den sidan diskuteras ju inte så mycket idag.
Nej, precis. Och det är det jag är så orolig över. Jag tycker att det är så tyst. Jag förstår inte det här. Det är så tyst alltså. Mm. När vi vet av historien att makthavare, despoter, inte har några gränser för vad de utsätter människor och jord för. Och då vet vi, då måste vi veta helt enkelt att om våra civila kärnkraftverk och avfallet inte minst, det kan bli ett vapen i händerna på framtidens terrorister och makthavare. Det måste vi, det är ju sanningen. Mm. Vi kan ju inte tro något annat, för varför skulle de inte?
Men...
Och det är det här jag känner att jag blir så knäckt över det här med billigt och billigt. Vadå billigt? Alltså, våra efterkommande kommer att få betala väldigt, väldigt mycket pengar i att försvara och hålla undan.
Mm. Om vi tittar på svensk inrikespolitik, tycker du att det finns något motstånd mot kärnkraften där?
Det är det jag är så... Jag tycker att det är tyst. Visst. Men det är så att man jag vet inte egentligen. Det är väl på vänstersidan och Miljöpartiet. Där finns det ju. Men jag tycker att det är väldigt tyst.
Mm. Vad tror du om möjligheten att det blir en debatt om de här aspekterna av kärnkraften?
Ja, jag hoppas verkligen att det blir det. För att det är det som oroar mig mest.
Mm.
Och jag tänker alltså på hur... Ja, alltså, och det är det jag tänker också, när man är för att liksom satsa på en sån här sårbar koloss som ett kärnkraftverk och liksom framtiden med avfallet och alltihopa. Och då funderar jag på, är det så? Är vi människor såna att vi tänker att ja, men det händer någon gång långt in i framtiden, ja, då är vi döda för länge sedan. Ja, nej, det kan inte vara så helt enkelt. Man kan inte vara så cynisk.
Vi får se om det kommer fler samtal idag kanske, eller om det dröjer längre innan den debatten drar igång. Så får vi se om det blir en debatt i just de här fråggorna.
Ja, jag tycker det. Jag hoppas på det faktiskt.
Tack.
Och så ska jag bara säga att P1, jag älskar P1.
Vad bra.
Jag hör vad jag hör. Och då är det så att jag har fått väldigt mycket kunskap naturligtvis också genom P1. Men att här om dagen, en vecka någonting, så var det ett program som handlade om säkerhet i kärnkraftverk. Och då, nu kommer jag inte ihåg exakt ord och lydelse och vidare, men det handlade alltså om att man talade om att vi ska se till att det blir säkert. Och nu är det så att våra vakter här på kärnkraftverken, de är beväpnade nu. Och då kände jag bara, nej, det är inte sant, det är inte sant. Man kan inte mena att det är en säkerhetsgrej att man beväpnar vakter i ett kärnkraftverk.
Karin,
det är jättekonstigt.
Tack för dina synpunkter och att du vill ringa in till programmet.
Varsågod.
Ha det gott. Hej.
Hej.
Olof Bärne i Göteborg. Hej på dig.
Hej du.
Vad vill du prata om?
Jag kände igår att jag vill försvara det här systembolaget. Jag tycker hela den här diskussionen om... kantrar på något konstigt sätt. Systembolaget tillhandahåller ett fantastiskt sortiment för fantastiskt bra priser. Ingen mindre butik kommer att klara av det. Och de här resonemangen om att det ska bli bättre med konkurrens, jag tycker de är jättefåniga. Vården har inte blivit bättre, skolan har inte blivit bättre. Järnvägen har inte blivit bättre med konkurrens. Jag tycker vi ska vara...
Men alla är ju inte överens om de sakerna där, om vad som har blivit bättre och inte bättre.
Nej, jag tror att jag nu vill prata ur konsumentens perspektiv.
Okay.
Och det är inte många konsumenter som tycker att de här sakerna har blivit bättre. Sen om politikerna för sig ett bråk om att det kanske är bättre eller sämre. Men som konsument så tror jag vi är överens om att konkurrensen inte har skapat någon förbättring.
Mm. Men det finns ju en kritik mot Systembolaget att de bestämmer vilka produkter som ska säljas. säljas där. Sen finns det ett beställningssortiment, men det är inte riktigt samma sak som det som finns i butikerna. Det är, liksom, det är inte att handla på samma sätt. Det finns ju många små producenter i Sverige till exempel som upplever att det är svårt att komma in. Så det kanske skulle bli ännu bättre sortiment för konsumenterna om det fanns konkurrens till Systembolaget.
Jag är inte så säker på det, förstår du. För att om vi tänker oss och nu tappar jag ord, men vad jag är ute efter, ja, det är att även andra butiker och allting sånt här blir ju, kommer ju också bestämma sitt sortiment.
Ja. Den kritiken, men det blir fler aktörer då ändå? Du kanske får springa runt i fler butiker, men...
Ja, det kan det väl i och för sig bli. Jag har inget emot de här små fabrikerna och att de kan få sälja lite granna. Mm. Men med största sannolikhet så är det både sämre kvalitet och dyrare än vad Systembolaget kan erbjuda.
Mm. Vad tror du om...
Jag vill faktiskt inte ha den.
Ja, visst, det är helt okej. Du, vad tror du om möjligheterna då? Alltså om man tittar i ett längre perspektiv, tror du att vi kan behålla Systembolaget? Det är ju liksom en... Det sticker ju ut med Systembolag om man tittar på EU i övrigt till exempel.
Jag tror ju att vi kan det. Det är ju vi själva, om vi tar upp en debatt i Sverige om att monopolet är skadligt och att konkurrensen ska förbättra och alla de här sakerna. Då kan vi urholka vårt systembolag. Men EU i sig kommer ju inte att göra det.
Ja, det fanns ju en sån diskussion när det var det här med att man skulle få servera alkohol hos småproducenter. Då var det lite diskussion inom EU, men kan ni behålla monopolet om man gör så här?
Ja, vi får se. Men det redde man ju ut.
Ja, det tog sin tid. Olof, tack så
för
mycket
mig, för mig är det... Ja. Jag så här lite grann. För mig så tycker jag att man har dratt igång en debatt som påmånade om det här när man var småpöjk och undrade hur fan ska du få tag på en flaska vin, va?
Okej, ja. Tack så mycket för dina synpunkter.
Ja. Ja. Tack ska du ha. Hej.
Ha det bra. Igår så hade vi ett samtal från Katarina som hon blir arg varenda gång hon går till sån här återvinningscentral för att det är så stökigt och nedskräpat och sådär. Och kanske man skulle ha kamerabevakning på de där sopstationerna eller återvinningscentralerna, tyckte hon. Och det har vi frågat på vår Facebook-sida om ni tycker att det är en bra idé. Marie, hon skriver: ett mycket bra förslag. När man är med på bild så kanske man sköter sin återvinning bättre. Kent skriver: behövs ingen kamera om stationen är bemannad och hämtning sker oftare. Cirka skriver: vi har ett soprum med kamera och ändå kastas matavfall i brännbart. De bryr sig inte om kameror. Och Lennart till sist i detta citat ifrån vår Facebook-sida där det debatteras också. Lennart, han skriver: information på flera språk tror jag är den bästa lösningen. Det är den frågan det. Nu ska vi se vad det blir för fråga när vi säger hej till Kurt Söderberg i Stockholm.
Ja, god morgon.
God morgon.
Ja, det kan man alltid undra på.
Mm.
Jag har lite synpunkter på hur vi använder våra ord. När vi pratar om att man inte gör som man ska i olika typer av entreprenörer inom kommuner. Det vill säga, då pratar man att om man gör fel på pengarna, så att säga, då kallar man att man fuskar. Och man kallar då rent bedrägeri för fusk. Det är lite olika valör på de två orden.
Vad är skillnaden på nu får du förklara skillnaden på bedrägeri och fusk då. Eller var du liksom fördjupar den här tanken som du har?
Ja, bedrägeri är straffbart.
Mm.
Enligt svensk lag, om du av felaktigt underlag försöker tillskaffa dig pengar från det allmänna. Men när man presenterar sådana här i radio eller tv så här, de fuskar.
Mm.
Och det stämmer ju inte. De fuskar inte. Det är försökt bedrägeri. Man ska använda rätt vokabulär till de här sakerna. Annars så blir det inget fart på det här grejerna.
Mm.
Det är likadant när man pratar om bidrag. Så är det väldigt, väldigt genant för många människor att ha bidrag om man lever på små omständigheter. Men det går väldigt bra att få avdrag på skatten för höga räntekostnader. För det är mycket finare. Mm. Men det är ju samma pengar. Det kan kallas för konsumtionsbidrag. För om du inte får avdrag på skatten när du köper en fastighet, då kan du inte konsumera den.
Mm. Vad intressant att du säger det, att liksom ordet bidrag och avdrag egentligen i, för skattekassan är, blir samma sak liksom.
Ja, det är ett konsumtionsbidrag. Mm. ROT är konsumtionsbidrag, för annars skulle du inte använda om du fick en billigare tjänst, det vill säga vi betalar med skatten. Mm. Alla de människor som har låg inkomst, har bostadsbidrag, de har andra typer av bidrag för de har så låg lön. Mm. Det är också konsumtionsbidrag, men det är förnedrande att ha det där annat. Vi hör hela tiden hur man anklagar människor som går på bidrag. Mm. Men hela samhället går på bidrag. Mm. Bidrag
genom avdrag till exempel, ja.
Du, det är ju alltid konsumtionsbidrag, ja. Och då tycker jag vi ska använda det begreppet, för det är att stödja konsumtionen på olika nivåer. Sen kan man ha synpunkter om det är bra eller dåligt.
Ja. Men det är intressant med de här skillnaderna med ord. Det jag undrar över när du berättar de här sakerna, det är, tror du att det är medvetet eller tror du att det är omedvetet vilket ordval det blir?
Klart det är medvetet.
Ja.
Ja. Glöm inte, jag är 83 år och har varit politiskt aktiv sedan jag var 23 och fackligt aktiv.
Ja.
De här frågorna har jag funderat på många år. Varför vi, det är förnedrande att ha bidrag att kunna konsumera lite mat eller på lite hyresbidrag. Ja. Men det är väldigt fint att kunna avdrag på skatten när man har höga lånekostnader.
Ja.
Och det, då är det så att en grupp i samhället tittar på den andra och säger, och de där lever ju på bidrag.
Ja.
Och så glömmer de bort att de själva har stort bidrag för att kunna köpa hus eller fastighet.
Och du tror att det är medvetet, alltså från din erfarenhet från den politiska sfären, så där tror du att det är medvetet med de här ordvalen. Tror du att det är medvetet hos oss i allmänheten där vi, när vi använder
vi matas med det här dagligen, ja, i den politiska debatten, att man klankar på de som av olika skäl inte kan jobba fullt ut eller sjuka, de lever på bidrag. Sen är det så att sjukpenning och kassa är inte bidrag, det är försäkringspengar.
Mm.
Ja. Och det har jag hört i många politiker säga att det är bidrag, men det är försäkringar.
Jättebra. Jättespännande.
Någon gång ska vi använda rätt vokabulär vid rätt tillfälle, ungefär som
Ja. Jätteintressant. Kurt, tack för att du ville vara med i programmet.
Tack så bra.
Hej. Och via vår mail så blir det lite kärnkraftsdebatt här då. Daniel Resare i Gävle, han skriver in till ringp1@sr.se. Finns inget säkrare än svensk kärnkraft, har jobbat flera år på olika verk. Olyckor sker överallt och det dör fler i trafikolyckor än kärnkraftsolyckor. Varför inte förbjuda biltrafik då? Man kan inte måla fan på väggen som den inringande kvinnan gjorde, för i så fall kan vi inte göra någonting utan bara sitta hemma och glo in i väggen, tycker Daniel. Och Johan Fredrik Nyström i Jönköping, jag undrar vad du tycker och tänker. Hej och välkommen.
Ja, är det Tengby matexperten?
Ja, jag vet inte om jag är expert, men jag jobbar lite grann med mat.
Ja, det har jag haft många av dina program där. Du, jag har en fundering här när det gäller jämlikhet.
Ja.
Eller egentligen riktig jämlikhet skulle jag vilja säga. Så. Jag har jobbat som idrottstränare under många år och jag har tyvärr fått chans att bli blind. Så jag har fått mycket tid på att fundera på lite sådana här saker. Då.
Mm.
Det är ingenting som uppmärksammar sig jätteofta, men vi har ett problem med jämlikhet i skolan idag.
Mm.
Jag har en syster som är rektor för en stor skola, så vi pratade lite grann om det här ibland också. Och det pratas väldigt mycket om jämlikhet när det gäller tjejer, kvinnor och så, va? Men det pratas inte så mycket om de ensamma pojkarna, killarna i skolan som finns idag då, va? Och det finns en stor grogrund bara till gängbildning och även massskjutningar i Örebro och sådana saker. Där tittar man lite noggrannare på bakgrunden på de här killarna som har gått dåligt för, va, så finns det ofta en väldigt stor ensamhet och utanförskap i skolan.
Mm.
Som jag tror vi måste komma, vi vuxna måste ta vårt ansvar som förebilder för de här ensamma pojkarna i skolan där vi, va, och det är därför som jag vill prata om riktig jämlikhet. Va.
Hur tar vi vuxna vårt ansvar?
Jag hade jättestora problem med vuxna förebilder när jag var väldigt ensam som barn och vuxen då, va, och givetvis så har vi ju föräldrar som ska vara förebild, va, men även lärare, rektorer måste ta sitt ansvar och uppmärksamma alla i klassen till exempel då, va.
Mm.
Det får inte vara så att som i mitt fall att mina betyg sjönk oerhört snabbt under högstadiet och gymnasiet. Trots att jag var ganska begåvad så, va? Jag är ganska begåvad så jag saknade totalt vuxna förebilder därvid, va? Och vi vuxna måste ta ett ansvar för alla, både killar och tjejer. Så.
Mm. Alltså det här är ju frågor som har de senaste åren faktiskt har debatterats en hel del, eller inte debatterat, jo, både debatterats och tagits upp kan jag säga. Och att hur ska vi liksom ta hand om pojkarna, de manliga barnen, på bästa sätt. Det ena utesluter inte det andra. Vi ska också ta hand om flickorna. Men att det kanske har varit fokus på det och så har man glömt bort hur man ska hantera pojkarna. Men, och det är precis det du säger. Men vad innebär det för dig och mig? Liksom, eller för de som jobbar i skolan? På vilket sätt skulle du ha hjälpts? Vad hade du velat se för någonting när du gick i skolan?
Ja, det är, alltså, det finns ju många som pojkar som ligger på en lägre nivå, va, men alltså att man tittar på resultaten och att man uppmuntrar till att förbättra hela tiden liksom så, va.
Mm.
Men man behöver inte skämmas för att man har att man presterar lägre, bara man försöker få möjlighet att förbättra sig hela tiden, va? Och kanske synliggöra de förbättringarna, för att alla mår ju bra när man blir bättre på någonting, om man säger så.
Mm.
Men många pojkar ligger ju på en lägre nivå än till exempel flickorna resultatmässigt sett idag, va? Men vi får inte glömma bort dem. Så.
Nej. Ja, bra aspekt där, och vi pratar gärna mer i detta ämnet i programmet. Tack ska du ha, Johan Fredrik.
Ja, tack. Ja,
hej. Peter Wennberg i Malmö, hej. Är du där?
Hej Thomas.
Ja, hej. Vad vill du säga?
Ja, det går ju inte en dag utan att man måste bli provocerad, va?
Okej.
Och förra veckan så var det en diskussion kring det här med om man ska skicka in barnen på dagis vid 3 års ålder. Mm.
Förskola heter det.
Ja. Ja, jag tycker att det är väldigt märkligt, för att barn ska skickas in på förskolan när de är 3 år.
Mm.
Och sen så sparar. Vi har ju något väldigt fint i Sverige som heter föräldraförsäkring. Mm. Som ger föräldrarna väldigt många dagar, över 200 dagar, 250 närmare, per förälder att vara hemma med sitt barn. Och jag har märkt en kultur där föräldrarna sparar sina föräldradagar fram till att barnet är 12 i princip. Man har ju rätt att göra det.
Ja, en del av dagarna kan man spara, inte alla.
Ja, bara för att förlänga sin semester, sin sommarsemester.
Mm.
Och det tycker jag är ett fiffel.
På vilket sätt blir det fel, tycker du?
Ja, men alltså föräldrapenningen eller föräldraförsäkringen, det är ju för att du ska knyta an till ditt barn. Och när barnet börjar närma sig 12...
Du menar att man ska ta ut det tidigare helt enkelt?
Ja, det är mitt förslag. Begränsa det där så att dagarna ska tas ut innan barnet börjar i vanlig förskoleklass eller nollan eller vad det heter numera.
Okej, okay. Ja. Och då löser vi det problemet om vi ändrar den tiden som man har på sig helt enkelt.
Ja, men du får ju effekter på arbetsmarknaden med. För det är ju sådana tider nu när man ska planera sin semester och så. Mm. Och så fort någon inte får som de vill och man har barn, så drar man föräldrapenningskortet. Mm. Och det kan ju inte arbetsgivaren säga nej till. Och då får de barnlösa snällt anpassa sig.
Mm. Tycker du att det är orättvist att det finns, om man inte själv har barn då, så har någon annan det här kortet att dra?
Absolut inte, så länge barnen är små.
Ja, okej.
Okay. Ja,
bra.
Men om ungen är 10, så visst kan den vara ensam hemma och göra egna smörgåsar och sådär. Ja. Det tycker jag är rättvist.
Bra. Tack ska du ha, Peter.
Tack.
Ha det bra. Hej. Inger Johansson, hon skriver in i vår mejl. Tack till kvinnan från Köping. Jag har länge saknat debatt om kärnkraftens risker och den sårbarhet de medför för hela samhället vid krig. Alla politiker verkar inte förstå eller vill i varje fall inte bry sig, skriver Inger Johansson. Och Mattias Pettersson i Luleå skriver... Vad allt för få nämner när det gäller kärnkraften är avfallet som vi måste förvara säkert i 100 000 år. Den så kallade fjärde generationens kärnkraft som är under utveckling kan återanvända det avfallet och utvinna den återstående energin ur den. Följden blir att tiden vi måste förvara det uttjänta bränslet säkert sjunker till ett par tusen år. Vi behöver fjärde generationens kärnkraft för att säkra framtiden för våra kommande generationer, tycker Mattias Pettersson. Rosita Andersson då, i Kungsbacka, vad tycker hon? Hej!
Hejsan! Mm. Jo, jag vill prata om de här nya journalsystemen.
De som inte funkar?
Sjukvården. Ja, att det inte funkar.
Ja.
Ja, och det är ju... Först var det Millennium, Västra Götaland, förra året som inte funkar. Och det var en läkare som satte ner foten. Mm. Så de slutade med det. Sen är det system som heter Cosmic som har också inte fungerat i Gävleborg, och jag undrar, så flundrar, varför testar man inte det på personal, läkare och sjuksköterskor innan man inför det?
Mm. Ja.
Alltså varje, så förstår jag inte varför inte vi har samma system i hela Sverige, därför att det... Jag går själv på, jag ska inte säga namnet, en vårdcentral, och de har infört Cosmic, och jag är jätteorolig nu att det inte ska funka.
Mm. Det känns ju som att de här systemen är oerhört komplicerade, ja. Och att det, liksom, det tar tid att få dem att funka, och det är många anpassningar som ska göras till de gamla, så att det ska funka med de gamla systemen. Och
ja.
Det verkar ju inte vara helt lätt, men man kan ju fråga sig om det släpps de ut för tidigt, har det gjorts för lite tester på
exakt.
Det?
Ja. Exakt. Nu är jag gammal socialsekreterare, och jag har jobbat som vanlig sekreterare, så jag skriver jättesnabbt på maskin. Så ja, på min tid så skrev vi ut själva då. Vi kunde även läsa in. Och när de skulle, vad heter det, uppdatera våra journalsystem, så pajade allting.
Mm.
Ja. Och inget ont om datakillarna faktiskt. Utan varje gång vi skulle införa något nytt system, alla bara suckade.
Och jag tror att nästan alla har de erfarenheterna, nästan oavsett hur små eller stora organisationerna är. Så att det är inte lätt att... Men frågan är, kunde det göras bättre kanske? Jag vet inte.
Ja, jag tycker allting är så komplicerat idag.
Mm.
Och det tror inte jag är bra.
Nej.
Man måste förenkla det. Jag är ingen datamänniska. Jag tycker faktiskt inte om datorer, men jag ska vara ärlig.
Och jag tycker de är jättetrevliga. Ja, men
när det fungerar, snälla du. Men ja. Det här är en säkerhetsrisk för patienter.
Ja, precis. Ja. Det är sant. Och när de inte fungerar så är det inte alls roligt. Rosita, jag tänkte vi ska försöka få in ett litet kort samtal till.
Tack
ska du ha.
Det är så bra. Ja. Tack så mycket. Hej.
Erik Danin, heter du så?
Danin,
ja, i Borås.
Danin, ja. D-A-H-L-I-N.
Ja, bra. Du, vad vill du prata om?
Jag tänkte på det här med skolan som Ninringer innan pratade om.
Japp.
Hur viktigt det är med skolan och lärare och så. Och det är otroligt viktigt, är det ju.
Ja. Vad tänker du, på vilket sätt är det viktigt? Alltså, vad är det man inte brukar uppmärksamma?
Nej, det är väl inte alltid man uppmärksammar lärarnas viktiga roll och ger dem en cred de behöver, upplever jag.
Nej, det är mycket kritik hela tiden.
Ja.
Vad har lärarna betytt för dig?
Mycket. Det är nämligen så att jag en hjärntumör när jag var yngre.
Oj då, ja.
Så jag hamnade utanför skolan något år.
Ja.
Så jag fick ju läsa gymnasiekompetensen sen i efterhand.
Ja. Och lärarna kunde hjälpa dig där liksom, och du kände att du fick ett stöd?
Ja. Absolut.
Ja, vad bra. Ja, men jag är fullt med på att vi ska hylla lärarna. Det finns många grupper att hylla, men idag avslutar vi programmet med att hylla lärarna. Tack ska du ha!
Tack.
I Slussen idag, Björn Lövgren och Selma Lundeström. Patrik Rosell var digitalredaktör, Alexander Fogde producerade och Peter Lindqvist var tekniker. Och nästa vecka är det Sofie Eriksson i Malmö som tar över programmet. Bra, va? Jag tackar för den här veckan och hoppas att vi hörs framöver. Ha det gott, hej!
Och här är Ekot. EU kommer inom kort återinföra tullar mot Ukraina i och med att det nuvarande avtalet löper ut nästa vecka. Det här är ett dråpslag mot det krigsdrabbade landet, menar liberala EU-parlamentarikern Karin Karlsbro.
Att man går tillbaka till restriktioner, kvoter och tullar ger sammantaget den här chockeffekten.
Kort efter Rysslands fullskaliga attack 2022 enades EU och Ukraina om ett nytt avtal där man tog bort tullar mot Ukraina för att stödja landets ekonomi. Nästa vecka, den 5 juni, löper avtalet ut. Det innebär höjda tullar och nya kvoter för Ukrainas jordbruksprodukter. Liberalen Karin Karlsbro, som ansvarar för frågan om ekonomiskt stöd till Ukraina i Europaparlamentet, är mycket kritisk. Hon riktar särskild kritik mot den europeiska jordbrukslobbyn där svenska LRF ingår via paraplyorganisationen Copacoceca.
Under lång tid extremt aggressiv lobbyism.
Men EUs bönder köper inte Karin Karlsbros beskrivning av verkligheten. Och Kristina Furustam, som är internationell expert på svenska LRF, tycker att villkoren i det ursprungliga avtalet med Ukraina också är gynnsamt för Ukraina.
Så jag tror man lite gör en höna av en fjäder faktiskt. För det här frihandelsavtalet som man går tillbaka till, det är ett väldigt långtgående och kraftfullt frihandelsavtal.
Si Holmgren, Stockholm.
Och Andreas Liljeheden i Bryssel.
En pojke i 15-årsåldern har avlidit av de allvarliga skador han fick efter en olycka när en A-traktor körde av vägen utanför Götene igår kväll, uppger polisen nu på morgonen. Den man i 20-årsåldern som körde fordonet har anhållits misstänkt för bland annat grovt vållande till annans död och vårdslöshet i trafik. I Pakistan har nu en lag skrivits under om en 18-årsgräns för att ingå äktenskap. Lagen har kritiserats bland annat av religiösa grupper som anser att den nya lagen strider mot islams regelverk. Samtidigt ser kvinnorättsorganisationer den nya lagen som en stor seger eftersom de hoppas att det kan leda till att flickor får studera längre. Den som bryter mot lagen riskerar att dömas till minst ett års fängelse och böter. Här hemma har polisen inlett en brottsutredning efter att en kvinna igår ramlat ner i en brunn i Tvärskog utanför Kalmar. Brunnen som låg på platsen för ett nedlagt sågverk verkar inte varit ordentligt säkrad och brottsmisstanken är framkallande av fara för annan och vållande av kroppsskada. Kvinnan kunde dras upp ur brunnen efter att hon larmat räddningstjänsten via sin telefon, rapporterar P4 Kalmar. Det var Ekots nyheter klockan 10 i studion. Carina Segura Morberg.
P1, Sveriges Radio.
En statlig utredning har föreslagit ett nytt betygssystem. Det är tredje gången på 30 år. Bland annat föreslås förändringar av de nationella proven där de ska få en mer avgörande roll och rättas centralt. Så idag ska vi prata om kunskapsprov och bedömning nu och förr. Varför är det så svårt att få till ett bra system som är rättvist och likvärdigt? Och vad innebär det om de nationella proven får större betydelse? Närmar vi oss dåtidens examensprov? Det här är Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Dagens gäster är Alli Klapp, docent och betygsforskare vid Göteborgs universitet. Välkommen!
Tack så mycket!
Och Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet, som bland annat skrivit boken Varför nationella prov? Välkommen du också!
Tackar, tackar!
Ja, men ni har båda medverkat som experter i olika delar av utredningen om ett nytt betygssystem. Hur kommer det sig att vi återigen ska byta betygssystem, Alli?
Ja, alltså det finns ju många undersökningar under de senaste åren där det framkommer att det finns betygsinflation och betygsdeflation och att betygen inte är likvärdiga. Och det ser man då att det är ett stort problem eftersom vi använder de lärarsatta betygen som ett urvalsinstrument.
Mm. Christian? Mm.
Ja, till det Alli säger hör jag också frågan om det här F-betyget som har fått mycket kritik, det vill säga ett betyg som underkänner elevers kunskaper. Och det är också något som ligger i det här förslaget, att man vill avskaffa det.
Just det. Och en del av allt det som föreslås i det här betänkandet som heter ett likvärdigt betygssystem handlar om förändringar kring nationella prov. Men om vi tar det lite från början och så utgår vi från gymnasieskolan, tänkte jag. Vad har nationella proven för funktion idag, Christian?
Ja, huvudfunktionen har varit att stödja likvärdigheten i lärares betygssättning, och tanken eller mekanismen för det är att resultat från nationella prov ska väga lite tyngre än resultat på samma kunskapsområden som lärare själva har bedömt. Men ett nationellt prov kan aldrig fånga liksom alla kunskapsresultat, så att det blir ändå någon slags liksom kompromiss. Men fram till 2017, då hade proven också en stödjande roll i att det skulle stötta lärare genom att ge dem bra exempel på hur man kunde tänka kring elevers kunskaper. Så att det har liksom gått från att vara lite mer stödjande, ett slags uttolkande av kursplaner, till att bli en lite mer tydligare fokus på att kontrollera för likvärdighet.
Mm. Alli, vad har du för tankar där? Vad har nationella proven för funktion idag?
Ja, men alltså, precis som Christian säger, så har det ju, när de infördes i början på 90-talet, att då hade de ju en mer liksom, vad ska man säga, en annan typ av funktion där man skulle konkretisera läroplaner och den kunskapssyn som vi har i våra läroplaner till att bli den här förskjutningen där man mer ska vara ett stöd för betygssättningen. Och det är klart att så som de är konstruerade idag så finns det ju problem med hur de kan användas för att stärka likvärdigheten då i betygssättningen.
Mm. Vad är det vi menar med likvärdigheten?
Ja, alltså det handlar om att det är elevernas kunskapsnivå, liksom att den ska liksom bedömas likvärdigt mellan skolor till exempel. Att en viss kunskap ska betyda samma betyg egentligen, om man tänker att hur nationella proven ska stärka eller stödja betygssättningen. Och det här med likvärdigheten är ju väldigt centralt just när det handlar om att vi använder betyg som ett ett urvalsinstrument. Det vill säga att det är, till exempel från årskurs 9 till gymnasiet så är det ju det meritvärt eller betygen som påverkar ju elevens livschanser. Vilken utbildning kommer man in på? Och det är likadant från gymnasiet till högskoleutbildning. Att det är ju ett viktigt mått och det behöver då vara likvärdigt över skolor. Liksom.
Mm. Hur avgörande är de nationella proven då för betygen idag, Christian?
Lärare tar ganska stort intryck av de nationella proven. Det gör de. Samtidigt så har ju också, tror jag, Riksrevisionen visat att den här formuleringen som kom då 2017-2018 inte riktigt fungerat lika styrande som man hoppats. Och det är egentligen inte så konstigt. Lärare har ju också väldigt många andra intryck av eleverna, och som jag nämnde innan, proven kan ju bara liksom bedöma en liten del av elevernas kunskaper. Så att den regleringen som tillkom då, att proven skulle bli lite mer styrande, är ändå ganska luddig. Det anger inte exakt hur mycket de ska styra och på vilket sätt.
Ja, men det var det jag tänkte fråga. Vad var det här för formulering, och rent formellt, hur mycket styr de då?
Alltså formellt så är det fortfarande upp till läraren att sätta det betyg som läraren tycker är mest lämpat. Och provunderlaget är ett, nationella provunderlaget är ett av alla de underlag läraren kan använda. Men det ska ha lite mer betydelse då än likadana underlag som läraren har samlat in på egen hand. Och det där är ju ganska svårtolkat då.
Ja, det låter lite luddigt. Ali, det verkar som du har något på hjärtat.
Ja, nej, men alltså jag tänker att det som ändå står i styrdokumenten, det är ju det här att lärarna ska göra en allsidig bedömning. Man ska ju så ha flera olika underlag som man tar med när man betygsätter. Och det är väl där det varierar ju förmodligen relativt mycket då mellan lärare. Och när man tittar på det här liksom, att som det är med det här med särskilt beaktat, att vissa lärare kanske då använder resultat med nationella proven mer examinerande. Det vill säga att man kan säga till eleverna att ja, men det resultat du får på ditt nationella prov,